stark hela livet. Ja, det talas en del om, och vi har pratat om det här i podden, att i vår värld som är allt mer sekulariserad, alltså vi har inte längre så ofta gudar att vända oss till, blir kroppen ofta ett tempel som vi avgudar och dyrkar.
Mm. Och det är ju toppen att ta hand om kroppen, men som är det mesta så kan det gå både under och överstyr. Alltså vi kanske gör för lite och lätt gör för mycket. Och samtidigt som vi ser att förekomsten av fetma ökar i världen, även i Sverige, så ökar också förekomsten av det som kallas för ortorexi. Och det är när fokuset på hälsosamma vanor, det blir en ohälsosam besatthet. Och vi behöver ta hand om oss, men hur sjutton ska vi navigera i det här? Det ska vi prata om idag.
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
Ja, och så kan det ju inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare förstås.
Mm. Alltså Boel, vi har ju snart poddat i 5 år, vilket betyder att vi har berört ämnet alltså fysisk hälsa, kroppens hälsa och motion ganska många gånger. Men hur har ditt förhållande till hälsa, kanske generellt då, men kanske mer specifikt alltså fysisk hälsa, alltså kroppen, varit om du tittar längre tillbaka i livet?
Ja, min relation till fysisk hälsa är faktiskt bra. Men jag tänker, så den behöver vi kanske inte grotta i, utan nej, men jag har alltid gillat att röra på mig, jag har fått till det på något sätt. Men det här med hur vi ser på våra kroppar, där har inte jag då som en kvinna i vår tid undgått att drabbas av en massa konstigheter. Och det går kanske inte att ta kort, men det här att, nej men liksom, den här synen på att kroppen, det är aldrig bra nog. Mm. Allt från, liksom, vi pratar mycket idag om hur det ser ut i sociala medier och alla ser så perfekta ut. Och så var det ju när vi växte upp också, fast det var på reklamplanscher och i modetidningar. Och jag minns att det var särskilt svårt i unga år faktiskt att få ihop det här. Att man skulle få vara den man verkligen var och acceptera sig själv faktiskt. Att det inte går att leva upp till alla normer. Det är inte lätt för någon, tycker jag. Och du då, Annie?
Nej, men lite samma. Det har verkligen varit olika faser. Alltså, fram tills jag var 20 så använde jag min kropp otroligt mycket i massa olika idrotter som jag höll på med. Och det var egentligen då började jag jobba inom den bransch som vår gäst idag jobbar inom. Och då började jag få ett ganska osunt förhållande till min kropp som höll i sig ganska länge. Och sen när jag fick barn, då var det som att det rebootades. Men jag ska säga att jag behöver väldigt aktivt fundera väldigt mycket på positiva tankar och resonemang kring min kropp, för att jag exponeras ju också såklart för sociala medier, även om jag försöker liksom att filtrera dem. Så att jag skulle säga att det går så här 2 tummar upp för egen del, men det kommer inte av sig självt. Så därför känns det väldigt bra att vi ska prata om det här idag. Och vi vet att många pratar om såväl hälsohets som måsten, som trender. Och som sagt, det är kanske inte så konstigt om det känns knepigt, om inte alltid som ibland. Och vi har bjudit in en personlig favorit för mig, Betty Vasenius, som är tandläkare men också livsstilscoach. Och Betty har en lång och gedigen bakgrund och erfarenhet inom både träning och hälsa, och pratar om att vara stark genom livet, och det gick vi igång på. I hennes verksamhet så stöttar hon människor, framförallt kvinnor, att just hitta sitt starkare jag. Och då är det inte bara muskler det handlar om. Välkommen Betty!
Tack så mycket!
Vad kul att ha dig här!
Jätteroligt att få vara här!
Du och din bakgrund, som sagt, vi tycker den här kombinationen av att jobba med träning och hälsa och hjälpa människor med sånt, och att du också är tandläkare, vad ser du för paralleller mellan de här 2 delarna av ditt yrkesliv?
det är ju en ovanlig kombo. Det är många som frågar just om det. Liksom, hur kommer det sig att du har blivit livsstilscoach eller att jobba med träning och hela den hälsobiten? Jag har ju jobbat som tandläkare i 15 år innan jag tog klivet över till rörelse och träning framförallt. Och det har ju lite grann som du, Ann-Sofie, säger också, så har det ju varit efter mina graviditeter där jag har känt att det har funnits ett behov och framförallt att jag ville lära mig mer om kroppen och framförallt min kropp. Så det var ju där det startade. Och just att inte hamna i det här, den här jakten att vilja komma tillbaka till den kropp jag haft innan mina graviditeter och förstå framförallt då liksom varför det har blivit som det har blivit och hur jag kan bli stark. Och då tänker jag inte bara stark muskulärt utan även då liksom mentala styrkan då att hantera och framförallt att vara en stark mamma för mina barn. Och det har ju fortsatt, för barnen finns ju där och de blir ju äldre och nu är de tonåringar och det har ju verkligen varit utmanande år på alla sätt där styrkan har varit jätteviktig. Och det är där stark genom livet har kommit in, att jag inser att den styrka jag behövde där och då behöver jag genom livet och livets olika livsfaser. Men tillbaka till er fråga, apropå det här med paralleller kring tandläkeriet och träning och hälsa och rörelse framför allt, så jobbar jag ju även med den biten som om jag hade jobbat med en patient i behandlingsstolen. Och det är ju framförallt det här kausala arbetssättet som jag som tandläkare har. Där jag ser orsak och verkan. Och framförallt att jag hela tiden och alltid vill utgå ifrån orsaken. Varför hamnar jag i stillasittande? Eller varför börjar jag prata om ohälsa? Eller för den delen, varför får jag hål i tänderna? Och istället för att behandla symptomatiskt, så vill jag gå till botten med det. Vad är det som gör att du, eller jag, eller vi hela tiden hamnar i det? Att vi jagar, att vi har de här, precis som du sa, Ann-Sofie, att det är antingen eller, antingen så rör vi på oss lite för lite eller tränar för mycket, eller att vi inte trivs med oss själva och våra kroppar. Att det är ju ytterligheter hela tiden, och hur kan vi hitta balansen däremellan?
Mm. Precis. Och det, jag brukar prata ibland om att så här, palla gråzonen. Alltså palla att det inte är svart och vitt. Det är enklare för hjärnan att hantera svart och vitt. Men så ser inte livet ut.
Precis. Och det är lite grann det ofta är också när vi pratar om hälsa och ohälsa. Framförallt att det är så lätt att vilja beröra ohälsa. Jag vill ju gärna vända på det och börja prata hälsa. Börja prata det friska istället för det sjuka. Och det är ju såklart inte bara inom vården utan även hur vi ser på våra kroppar. Och hur vi tränar våra kroppar, eller varför vi tränar våra kroppar som vi gör. Och basen, hur viktig basen är. Och basen är ju det friska. Det är det vi har med oss i grund och botten. Och att vi värnar och vårdar det friska istället för att behöva hamna i det sjuka. Och behöva då ta hand om det sjuka. Mm.
Men menar du att de som kommer till dig som tränings- och hälsocoach, Att de flesta, eller att vi kanske alla oftast är fokuserade för mycket på problemen, och det skulle kunna vara då att jag rör mig för lite, jag har lite för mycket mage här som jag vill bli av med, eller jag tycker inte jag är fin när jag ser mig i spegeln. Är det det du är ute efter?
Ja, absolut. Och det är ju just det du säger också, att de flesta söker för att de vill förändra något. Och det behöver inte alltid vara förändra utseende. Men såklart att det är också en stor del. Men det kan ju också vara att bli starkare eller bli snabbare, mer explosiv.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Och då blir, om någon kommer och säger att jag blir, vill vara smärtfri, då blir jag jätteglad. Och det börjar komma mer och mer faktiskt, vilket gör man märker att det förändras, att folk börjar uppskatta och se mer smärtfrihet som ett mål. Och inte bara att förändra utseende eller bli starkare, utan även att vara hel. Men helt klart så är det så att de flesta som söker mig söker i första hand för träning, söker för att förändra kroppen, förändra livsstilen. Att man ser ett behov, och behovet är ju oftast att man vill förbättra något, förändra något.
Men är det ofta som du får en kund som pekar på ett fysiskt problem, alltså något som går att se? Eller att man, alltså det skulle kunna vara övervikt, eller det skulle kunna vara att man sitter för mycket, och att du hjälper dem att titta på det mentala? Eller är det oftare tvärtom?
Det är precis som du säger, det är oftast det fysiska som man söker för. Och det som gör då att jag kanske jobbar lite annorlunda är ju att jag vill gärna gå till botten med det. Alltså, vad beror det på? Hur kan vi jobba med helheten? För det är ju som sagt väldigt vanligt, och det kanske inte är så konstigt heller att man söker en livsstilscoach, en tränare för träning eller för ett förändringsarbete. Men jag vet ju att vi inte kan nå resultat, framgång, utan att se till helheten och hur viktig helheten är. Både personliga planet, men även om man skulle koppla, vilket ni ofta gör, att man ser till arbetslivet och hur kan jag vara mitt bästa jag på jobbet också. Att det är ju så viktigt att vi ser till helheten, och där är det ju såklart träning och rörelse en viktig del. Men finns ju så mycket mer än så. Allt ifrån sömn och näring och återhämtning. Återhämtning är ju någonting som väldigt få, eller nästan ingen, söker för. Att jag har fullt upp, jag skulle behöva återhämta för att kunna driva, för att kunna nå framgång, få resultat. Så det är ju viktigt att man ser till helheten, och det är lite grann där jag oftast vill möta kunden, men även patienten. För det första förstå problemet, att se till att kunden, patienten, förstår problemet, och inte alltid att komma med lösningar, utan framförallt ge verktyg till att de själva kan komma fram till lösningar. Se över helheten och se vad är det vi behöver mer av och vad är det vi behöver mindre av. Men absolut, se till helheten. Jätteviktigt.
Jag tänker att jag tänker de som söker till dig och som har ett sunt förhållningssätt där du känner så här, men det här är en person som själv tänker på helheten. Kan du beskriva en sån persona på något sätt? Vad är det man behöver tänka på för att ta hand om hela sin hälsa men också då ha utrymme till exempel vilja bli fysiskt starkare och söka hjälp hos dig med det?
Jag anser att många idag, och inklusive mig själv, jag behöver jobba med det ständigt. Vi är väldigt dåliga på att definiera vad träning är för oss, vad rörelse är för oss, vad hälsa betyder för oss, eller för den delen vad ohälsa är för oss. Att jag brukar uppmuntra alla jag möter och även själv då gå tillbaka och titta på de här sakerna ofta. Hur definierar jag hälsa? Vad är hälsa för mig? Vad är träning för mig? Och framförallt, vad är träning just här och nu? Den här perioden av livet, den här livsfasen. Och jag ser att de personer som kanske har hittat och kommit längre är ju de som är reflekterande, som faktiskt tar sig tid och lyssnar inåt och försöker ha en egen definition på saker och ting. För på så sätt så blir vi ju fria från yttre påverkan. För det finns ju så mycket där ute, precis som ni inledde med också. Sociala medier, samhället, alltså normen idag. Och framförallt att vi inte färgas av någon annans definition. Och jag ser att de som kommer och söker för helheten eller lyfter de här sakerna och vill prata om helheten, det är personer som har som reflekterar, som har definition på hälsa, ohälsa, träning, rörelse, och att se det som jag brukar säga, att vi periodiserar livet istället för att periodisera träning. Och ni som känner till träningsperiodisering, så handlar det ofta om att ha en från lättare till tyngre, liksom olika fokus på träningen för att fortsätta utvecklas och nå toppform. Jag skulle nog vilja säga att det samma behöver vi göra med livet också. Att vi periodiserar vårt liv. Att vi ser att livet går i perioder. Och hur kan jag följa livets perioder i min träning, men även då andra saker som är kanske karriär eller var jag är någonstans i livet med småbarn. Om jag är kvinna mitt i livet där jag har den här hormonella obalansen som kanske gör att jag behöver landa mer i mig själv, grunda, träna, röra mig på ett annat sätt. Så att vi tänker mer att livet går i perioder och att vi också behöver anpassa vår träning utefter det.
Mm. Ja, men du nämnde ju tidigare det här att kanske som kvinna då har fött barn och väldigt snabbt vill jag komma tillbaka till den kropp man hade innan. Det är ju en... Jag tänker, man kan väl inte komma tillbaka till sin kropp man hade innan, för den finns ju inte längre. Är det också en lite hård insikt kanske att behöva tugga i
Absolut.
Sig?
Absolut, och det här gäller ju även längre fram i livet när vi då har börjat komma in i förklimakteriet, klimakteriet, den livsfasen. Att jag brukar ofta prata om det här att vi ska acceptera. Acceptans också är en viktig del. Och att det blir annorlunda. Och då blir ju många väldigt ledsna när jag säger att det blir annorlunda och det kommer att vara annorlunda. Men jag brukar också påminna och berätta att annorlunda behöver inte alltid vara sämre. Att det är så viktigt att vi ändå tänker på det, att annorlunda kommer det ju vara. Annorlunda år har vi ju haft. Men det behöver inte alltid innebära att det är sämre. Det kan faktiskt föra med sig saker som är utvecklande för oss, som stärker oss, som gör att vi utvecklas. Och inom träning så brukar jag kalla det för träningsmognad, att vi når faktiskt träningsmognad där vi förstår vikten av att vila, att elda när kroppen vill elda, när livet finns där med oss och för oss, men framförallt att vi förstår vikten av att jobba med och för kroppen, inte emot kroppen. Och när vi börjar jaga något yttre, någon annans definition, så frångår vi från det. Då börjar vi jobba mot kroppen. Och då vet vi vad det ofta händer. Det är ofta smärta, känsla av misslyckande. Eller att vi helt enkelt behöver pausa, stanna upp det vi har jobbat så hårt för. I värsta fall, om det går så långt att vi kanske drar på oss skador. Eller bränner ut oss. Så det finns ju jättemånga saker som man skulle kunna prata om där.
Ja, men jag får en massa olika tankar. För det här att vara smärtfri som du nämnde i början. Jag vet att när jag var yngre och jag gav ut träningsböcker på mitt bokförlag för ett tag sedan. Då var jag inte så ung heller. När jag kom in i det så hade jag med mig från eget idrottande och sådär. Att jag hade läst en del idrottslitteratur. Och den var väldigt ofta fokad på så här hur man håller sig skadefri. Och jag kände så här lite, jag vill inte intresserad av skador. Jag vill ju prestera. Sådär. Så kanske man är när man aldrig har skadat sig, tänker jag. Alltså, vad tror du, Betty, att det kanske krävs att man har levt lite och liksom, vad heter det, stött i kroppens begränsning på något sätt och, för att bli så där ödmjuk, eller?
Det är det jag kallar för träningsmognad. Att vi har gjort allt det där och vi har förstått att det att vara skadad eller ha smärta i kroppen bromsar upp oss och inte ger oss det här måendet som vi mår så bra av varje dag. Och då kan vi ju gå till det här med tuff, hård träning. Att ja, det har vi gjort. Det gör vi fortfarande lite, men inte jämnt. Och då brukar jag oftast benämna det som, ja, vi kanske är mer vardagsmotionerat och vardagstränar. Och så har vi det här med festmotion eller festträning. Och det har vi också förstått att vi inte kan festa hela tiden. Alltså det mår vi inte heller bra av. Vi behöver längre återhämtning. Så att vi festtränar eller festmotionerar ibland. Men vardagsmotionerar väldigt, väldigt mycket mer. Att vi liksom börjar förstå att vad mår jag bra av? Vad behöver jag mer av? Vad behöver jag mindre av? Men framförallt, vad behöver jag när?
Exakt.
Vilken otroligt bra liknelse. Jag har aldrig hört den. För då tänker jag att man kanske kan nå en ung människa som är väldigt så här hungrig på prestation. Med den här liknelsen till fest, om man tänker bakfylla, att liksom, om man festar för länge och liksom dricker för mycket alkohol, ja, men då är nästa dag rökt liksom.
Det här med fest eller svettkalas eller svettfest hela tiden, att man ska få känna liksom att kroppen är helt slut och dränerad efter varje träningspass, för det är ju det som räknas, eller hur? Det är då vi får resultat. Jag brukar säga det här med resultat också, alltså vad är resultat och vad är det för resultat vi vill ha? Vill vi kunna hålla igång och vara starka genom livet? Men då är det inte svettfest varje träningspass, utan då har vi det här mer pulserande, där vi lyssnar in, känner in kroppen, vad behöver jag mer av idag? Men idag har jag inte, eller jag har inte sovit så bra, jag har ganska mycket stress på jobbet och familj och allt det där. Men då kanske jag inte behöver ha det här festmotion eller svettkalas, utan det kanske tar lite lugnare med att man gör något varje dag. Och det förstår vi också då, att vi kan inte träna varje dag. Det går ju inte, men vi kan ju röra på oss varje dag och så kan vi festa till det lite då.
Jag tänker det du beskriver, du kom tillbaka till det du skrev, de som har, man säger, har koll, reflekterar. Och jag tänker, för att det kan ju vara att man känner så här, men herregud, det här kommer jag inte kunna bedöma själv när det är dags för svettfest eller veta när kan jag pusha träningen. Att man tänker att man behöver en professionell kompetens som kan hur musklerna ska periodiseras i sin träning och så vidare. Men jag tänker mycket på att om man på något sätt kan bygga in reflektion att okej, men nu testade ju jag att göra det här och hur blev det då? Man behöver reflektera hela tiden på, nu gjorde jag så här, hur känns det då? Och sen som du beskrev också att vad är hälsa för mig? Det där känner jag så väl igen också. Det har man inte riktigt definierat och man har inte definierat det utifrån de tre delarna som hälsan är, alltså den fysiska, mentala och den sociala, därför att de påverkar ju varandra. Många av oss kan ju känna igen att om vi som har lite sug efter endorfin junkies, att om vi tar oss an en väldigt tuff fysisk utmaning så kan den påverka min sociala hälsa, därför att den påverkar mina relationer. Och det gäller ju att skapa en bild, vad är hälsa för mig? Men det låter inte som att du upplever att så värst många gör, stämmer det?
Ja, håller med dig fullständigt. Jag tror att många idag är lite rädda för att reflektera. För det som kanske möter oss. Men vad gäller träning så där tror jag nog att många inte tänker att kan jag reflektera kring det också? Kan jag ha en definition kring vad träning är för mig? Alltså hur definierar jag träning? Vad är Bettys träning? Och jag tror att det är där det ofta blir det här att grannen gör det. Mm. De på jobbet gör det. De mår så här av det. De får de resultaten av det. Då måste jag kanske också göra det. Men det är ju emot min natur. Det är ju ingenting jag går igång på. Jag får inte endorfiner av det, tvärtom. Det dränerar mig. Men jag måste, för att det är det alla andra gör. Och jag ser att det är lite fara kring det här med träningstrender som kommer. För det är någonting som man måste såklart haka på. För det gör ju alla andra. Och det är lite grann det jag ofta möter när vi pratar om kvinnor framförallt och styrketräning. Att styrketräning för många, för jag anser att styrketräning är ju att stärka vår kropp. Är ju något vi alla behöver göra. Jag tror att det faller mer naturligt för män. För det är någonting att vara stark är ju någonting de vill vara och definiera sig som. Vi kvinnor ser inte på samma sätt. Och då måste vi också tänka, men vad är min definition på styrketräning? Mm. Är det crossfit? Är det skivstångsträning? Är det ens gymträning? Eller är det kroppsviktsträning? Är det inne? Är det ute? Är det timmalånga pass? Eller är det 15-20 minuter varje dag? Och att vi kanske börjar släppa det här med teknik. Gör si, gör så, gör inte så. Och det där såg inte bra ut. Var är de ryggen? Åh, tänk på axlarna. För att om min definition är att jag jobbar med min kroppsvikt, då behöver jag inte tänka på de sakerna. Om min definition är att jag behöver gå in på crossfit eller tyngre styrketräning med skivstång, då kanske jag behöver tänka på de sakerna. Jag tror att det finns en optimeringsnoja hos så många idag. Ni vet ju, vi köper träningskläder, vi köper träningsutrustning, vi ska ha det senaste. Vi ska ha liksom ett gymkort, helst på det här gymmet som alla går på. Det ska liksom vara lite fancy, helst ska vi gå en kurs för att lära oss allt det där som kroppen egentligen kan. Så vi gör det så himla svårt för oss själva. Och det blir ju så för att vi inte har vår egna definition. Alltså vad vill jag? Vad behöver jag? Vad får mig att känna det här pirret, ni vet? Alltså den här känslan i kroppen. Yes, det här vill jag. Det här går jag igång på. Det här får mig att må. Och där brukar jag kalla det här må snyggt som jag har på Instagram, hashtaggen. Alltså vad mår jag snyggt av? Och då är det inte hur jag ser ut, inte det yttre, utan vad får mig att må inne. Så jag tror att precis som du säger, att ha den egna definitionen, alltså vad vill jag? Mm. Vad mår jag bra av? Att utgå liksom ifrån sig själv.
Jag tänker att om man har kommit, för jag tror att om du pratar med mig och Boel så skulle vi kunna säga, men det där, vi kan relatera till det, vi kanske beskriver det med andra ord. Men vi är så pass, vi har rört oss mycket i livet, vi har hållit på med olika sporter och har vi är ganska nära våra kroppar i vardagen. Men många har ju kommit väldigt långt ifrån sina kroppar. Alltså jag kan nog tänka mig att många liksom känner, men jag vet inte hur det ska kännas. Jag har ju aldrig tränat eller jag har, hur kan man börja om man känner att ja, men det här känns jätteviktigt att reflektera på, men jag vet inte riktigt. Om jag säger så här, ja, men för mig känns det nog bra att träna varannan vecka. Och det vet ju vi att nej, men du har hållandet att vara lyhörd för sin kropp.
Jag tror att det är ju det viktiga, och det har vi kvinnor kanske lite lättare för, är ju det här att känna sin kropp. Alltså börja lyssna inåt, framförallt börja lyssna inåt. Och lite grann då att som jag sa här också, att man tänker lite grann att man gör en aktivitet och det får vara precis vad som helst. Om man tycker om att dansa så dansar man, om man tycker om att ta den här promenaden så gör man det. Och kanske liksom ha lite styrkestopp på vägen, alltså det behöver inte vara så svårt. Men att man hela tiden känner, lyssnar inåt. Alltså hur mår min kropp av det här? Får jag den här härliga känslan? Kanske inte alltid innan. Kanske inte riktigt med detsamma. Men kanske halvvägs in. Absolut efteråt. Och man kanske till och med för en dagbok. Alltså det är ju bra att börja skriva, så, skriva för hand igen. Liksom, och reflektera. Att få ner det på papper. Nu gjorde jag det här, så här kändes det innan, så här kändes det under, så här kändes det efter. Och sen så började jag plocka fram de här dagarna där det kändes och de här aktiviteterna som kändes bra. Och att man tar sig tillbaka till de sakerna som vi känner oss bra av eller känner att de sakerna stärker oss, lyfter oss, får oss att må. Och det här också, hur många gånger, ja, vi vet ju att vi behöver ha 2-3 muskelstärkande aktiviteter i veckan. Men vem säger att den här 2-3-60 minuter eller vad det nu är måste ske 2-3 samlade gånger? Alltså det kan faktiskt vara så att det är 10-15 minuter om dagen, att vi gör något varje dag. Jag ser att jättemånga personer som krigar med motivation och liksom det här att sänka trösklar, att inte alltid behöva känna motstånd till träning. De behöver göra något varje dag. De behöver göra något alltså oftare än de här 2-3 träningspassen i veckan. För då blir det mer en vana, en rutin, något man gör utan att känna efter så mycket. För det finns en fara med det också, att känna. Är ni med? Att det gärna blir så att ja, men idag känner jag mig trött och jag har ju sovit så dåligt, och hon brukar prata om helheten, och har jag sovit dåligt och stressat så kanske jag inte ska träna nu, utan då är bättre att jag vilar. Men jag brukar säga att rörelse är aldrig fel. Så att börja rör på det, gör något, och det kan vara precis vad som helst, dammsuga liksom, eller dansa hemma, eller trappor, plocka tvättstugan. Och så får du känna hur kroppen känns 10-15 minuter in. Känner du att men kroppen har kommit igång, alltså den pirrar och den vill ha mer, men då fortsätter du. Men skulle det vara så att du känner att nej, det här var inte bra, men då vet du. Då stannar du upp och lägger dig i soffan.
Mm. Och då kanske det gäller att hitta någonting annat. Vi pratar ju om två ytterligheter här. Dels de som man måste bromsa, som kanske känner efter på ett annat sätt och vill ha svettkalas hela tiden. Och liksom inte riktigt förmår känna av behovet av återhämtning då, till exempel. Å andra sidan någon som tycker att träning är jättetråkigt. Jag gör det bara för att jag måste. Och då kanske man inte ska känna efter inför. Vi pratade ju med Örjan Ekblom från GIH för bara några veckor sedan. Om du minns, Ann-Sofie. Och han landade mycket i det här apropå att, alltså, om vi tittar på ett tvärsnitt av befolkningen, så har vi generellt för låg konditionsnivå och så vidare, och det är ohälsa. Han var ju inne väldigt mycket på det där, att, ja, motivation och allt, det är ju fint, va? Men det kommer kanske bara vissa att hitta. Så att för andra handlar, och det, jag tänker att det motsvarar lite det du säger, Betty, om att okej, om jag vet att jag inte tycker det är kul, jag gör det bara för att jag behöver det, för jag vet att det känns bra liksom i livet sen. Då får man tänka som tandborstning. Det är 15 minuter som bara ska hända.
Och det är lite grann det också, det brukar jag oftast tänka på apropå det här med tandborstning. Alltså hur har vi lyckats med det så bra? Alltså att alla, verkligen alla borstar morgon och kväll. Och borstar man inte, har man glömt så borstar man kanske en extra gång på dagen. Liksom, för då kommer man ju på att här måste jag. Hur har vi kunnat lyckas med det så bra? Men har så svårt till att motivera människor till rörelse och träning framförallt. Det är någonting jag ofta tänker på. Liksom, att har vi, är rörelse och träning utanför oss? Att det sker utanför kroppen? Att vi tänker att vi gör det för att vi vill förändra någonting? Att vi är på kroppen? Är ni med hur jag tänker? Att vi inte liksom tänker att vi är i kroppen? Vi jobbar i oss själva. Utan att vi har liksom, vi har i kroppen och på kroppen. Att vi kanske tänker lite för mycket i de termerna. Att träning ser vi som någonting som förändrar alltså på kroppen, utanför kroppen. Och inte vad det gör med oss inuti oss.
Mm. Att vi inte kopplar ihop det. Men jag tänker att det handlar ju om, eller det handlar ju om, säger jag tvärsäkert. Jag tänker det här med tandborsten, vem man än kommer hem till så i deras badrum så finns det en tandborste någonstans. Och om det inte gör det, då blir omvärlden så här, men herregud människa, du borstar väl tänderna? Ja, men och om man ständigt har dålig andedräkt eller luddiga gula tänder, det är liksom, det är inte okej. Kan det vara så, nu flummar jag ut lite, kan det vara så att jag tänker vi blir mer och mer digitala och vi får allt mindre behov i våra jobb av att röra på oss? Kan det vara så att vi om 50 eller 100 år är i en verklighet där, ja, men det här med att röra på sig, det är som en tandborste. Vissa tycker kanske det är jättekul, ungefär som med tänderna, att vissa håller på med tandtråd och tandstickor hela tiden och tycker det är det roligaste som finns. Men att de flesta bara, nej men det är något man bara planerar in och så händer det.
Just det här med att avdramatisera också är ju en viktig del här. Mm. I liksom, och att man bara, det du säger, att man gör. Bara gör. Mm. Och där har vi lite grann det här också, att återigen kopplar vi tillbaka till definition. Alltså, om jag inte är den här personen som går till gym, nej men släpp det. Lägg inte energi på det. Mm. Ja, men jag måste ju det, för att jag måste ju träna tungt. Och jag måste ju, fast du kan ju träna tungt utanför gymmet. Och skulle det vara så att du behöver ha lite tyngre, ja men köp hem lite redskap. Ja, men gud, det har jag gjort. De bara står där och dammar liksom. Nej, men naturen då? Det finns sten och stock. Det finns ju hur mycket som helst där ute. Att vi någonstans återigen går in på det vi började med, det här kausala, alltså orsaksinriktade. Alltså vad behöver jag som individ? Att vi börjar titta mer inåt. Och samma sak också. Alla behöver kanske inte använda tandtråd, mellanrumsborste, flår, skölj. Alltså det är ju orsaksinriktat där också. Vad har du behov av? Vad är dina behov? Gör det som gör störst nytta, skillnad för dig, hos dig. Och släpp allt det andra.
Jag tror också att det är väldigt viktigt att känna att precis som med tandborstning så har vi alla, vi har alltså en rätt till och en enorm möjlighet att få till, om vi nu pratar den fysiska hälsan kopplat till motion och liksom den styrketräningen. Vi har en väldigt stor möjlighet att få till den på ett väldigt bra sätt, även om den inte är vare sig ett intresse eller någonting som vi liksom bryr. Alltså vi har möjlighet att få till det, för det brukar jag också säga, och där jag är nu, så skulle min muskulära träning, alltså mina muskler, skulle det hänga på att jag skulle gå till ett gym, så skulle den inte bli av. Men eftersom jag har förenklat den och gjort den till någonting som jag har byggt in i min vardag, känns inte alltid, oftast inte, jätteroligt att göra, så får jag till den fast den inte är ett intresse för mig. Och där tänker jag också att det är inte de som är hälso, och jag brukar säga att alla är ju intresserade av hälsa, men de som har det som intresse, det är inte de förunnat att ta hand om kroppen. Det är oss alla förunnat, och vi behöver hjälpas åt att sprida ett budskap kring att det är mycket enklare och ska vara mycket enklare än vad vi leds att tro när vi kanske tittar på liksom, hur aktiverar du dina glutmax på bästa sätt? Alltså, strunta i det. Så här, har du rört på rumpan idag så har du kommit långt.
Yeah. Ja, precis. Exakt så. Där vi pratar om det här med optimeringar. Det är så lätt att det blir. Så det är så ofta som folk till och med kommer till mig och frågar, vad ska jag köpa för proteinpulver? Alltså ärligt talat, vad spelar det för roll? Köp inget pulver. Ät mat och rör på dig. Mm. Att det liksom, och det är lite grann det ni var inne på också, det här med samhällets norm och det vi matas med dagligen. Och sociala medier där vi kanske följer personer som är väldigt duktiga på och presterar och visar upp då liksom vältränade kroppar och att vi någonstans själva skulle vilja ha det, men egentligen kanske inte alltid förstår vad det innebär.
Jag tror att du är inne på någonting jätteviktigt där, Betty, därför att precis som du säger så får vi får en ögonblicksbild av någonting som ofta är alltså ett estetiskt intryck av hur någonting ser ut, men vi ser inte uppoffringarna för att nå till det. Och jag kan själv reflektera över att jag skulle aldrig tycka att det är värt att ha det som vi då definierar som en, och nu är det verkligen stora citationstecken här, perfekt kropp. För den perfekta kroppen för mig, det är ju den där det finns utrymme att fika ganska mycket, alltså väldigt noga och liksom ta hand om sömn och återhämtning. Men att hälsan för mig handlar så mycket om sociala relationer, det mentala, att få vara i naturen, att inte ha ett strikt träningsschema, utan som det har varit här de senaste dagarna, det har varit snö. Och då är jag så glad att jag inte följer ett träningsprogram, för att jag kan lägga in skidåkning flera dagar i rad istället, för det gillar jag. Och det där kräver att vi stannar upp. Och även om inte den individen vi tittar på bjussar på helheten och visar, kolla, jag stressar varje kväll över att nu har jag liksom lagt på mig lite grann, eller jag tävlar med någon annan om att vara den snyggaste. Vi ser inte det, men vi kan, om vi stannar upp, reflektera lite över att, och det vet jag sen som har jobbat i det som, alltså hälso- och träningsbranschen också i 20 år, det är väldigt många av dem som estetiskt sett ser ut att må väldigt bra, som faktiskt inte mentalt mår speciellt bra av det. Och det tror jag är viktigt för oss att ta in när vi funderar på vilka vi vill inspireras av för att ta hand om vår hälsa. För det kan vara två helt olika saker.
Jag håller med dig fullständigt. Och det är lite grann det som ofta brukar vara det här att elda när kroppen är redo för att elda. Eller om man tänker att det här med att periodisera livet. För jag tänker att, för det ofta får jag frågan liksom, är du emot prestationsträning? Och det här är jag verkligen inte. Men jag tänker att ibland så är det good enough och ibland så är det prestation. Och att det liksom måste få vara så. Och det innebär inte att vi kommer att bli svagare eller att vi kommer att se sämre ut. Och då har jag också situationstecken liksom. Utan det är ju där vi är starka genom livet. Att ibland så skruvar vi upp och ibland så skruvar vi ner. Och att vi liksom hela tiden utgår ifrån där vi är i livet, där och då. För då blir det ju inte att vi behöver jaga någonting eller jobba emot kroppen. Utan då jobbar vi hela tiden med och framförallt för kroppen. Att kroppen ska få vara stark, att kroppen får vara fri, rörlig, smidig, snabb, explosiv. Vad vi vill att den ska vara där och då. Men att vi ändå liksom förstår att det är ju, som du sa så bra, att det finns den här gråzonen där. Och att det måste få vara så, att det inte är sämre långt ifrån. Utan det är livet.
Mm. Jag tänkte på en sak som, ja, och jag tänkte på en sak apropå optimeringshetsen som du nämnde, Betty. Det här med att räkna och mäta och så. Jag pratar mycket om det i podden, även kopplat till jobbet och ja, hur som helst. Om vi kopplar det till träning, så väldigt många går ju igång på att kunna räkna och mäta någonting. Det är en enormt viktig igångsättare, upplever jag i alla fall, för ja, men den som behöver ta sig ut ur soffan att till exempel sätta igång en stegräknare. Men det är också så att de här målen låser oss ibland. Och jag tycker i alla fall det är klokt att prata om mål som jag själv kan styra över och mål som jag inte kan styra över. Och ett exempel är ju då om man tävlar, om man har bestämt sig för att tävla, alltså på riktigt, ja då kommer det ju att mätas mot andra lag eller individer. Och i en viss tävling så kommer ni hamna på olika platser och bara en kan vinna. Och säger man då att ja, men mitt mål för den här säsongen det är att vinna OS-guld, så kommer jag per definition att vara besviken om jag inte gör det. Och för en vanlig person i vardagen då, att sätta målet, jag vill ha lika platt mage som Fia-Lisa som är på Instagram. Den kan ju vara lite svår. Men om jag istället då sätter ett mål som till exempel, ja, men jag vill kunna gå ner i en knäböj och sen upp igen. Och inte ha ont i knäna eller liksom, ah, faktiskt orka det, för jag klarar inte det just nu. Det kan jag ju kontrollera. Vad säger du om det, Betty, det här att sätta mål och att göra det smart?
Jag håller med dig om att många behöver ha det initialt. För att det är en motivator, en yttre motivator. Jag lyfter alltid den här inre motivatorn och att försöka ha det parallellt. Jag tänker lite som så att ha mål som att jag lyfter sig och så många kilo på stången eller jag gör sig och så många burpees är ju oftast, det jagar igång någonting som inte är hälsa och som jag också vet i slutändan inte är viktigt överhuvudtaget. När vi väl har nått det målet, säg att jag säger att jag ska göra, jag tar 100 kilo i marklyft och sen så blir det här, precis som ni sa också det här, att man behöver då följa ett träningsprogram och man behöver göra liksom träningen med progression och liksom det är väldigt mycket siffror att följa och så, så ser jag oftast att det är inte lika med lycka. Att man känner sig inte lyckligare bara för att man har nått det målet efter ett tag. Och det är också någonting som vi inte kan bibehålla. Så där kommer det här hållbarheten i. Och absolut, om man har bestämt sig för att nu ska jag tävla i detta. Och där vill jag vara bäst. Men då måste vi ju träna därefter. Men jag upplever att många som inte har tävlingsambition. Som när jag ställer frågan rakt. Skulle du vilja tävla eller har du något tävlingsmål med detta? Men gud nej, nej, men gud nej, 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 nej. Inte ska jag tävla, nej, men gud nej. Då behöver jag inte heller träna eller mäta min träning därefter. Och att vi behöver hitta andra sätt att mäta framgång på. För jag upplever, precis som du säger, att det är viktigt att vi har mätbara mål. Jag gillar mätbara mål. Men det kan ju faktiskt vara genomförande mål. Att jag har faktiskt gjort 2 styrkepass i veckan och jag har gjort min vardagsmotion. Eller jag har vardagsmotionerat den här veckan. För det är det jag har bestämt mig för. För det är det livet tillåter här och nu. Eller jag har valt att inte följa träningsprogram. Men jag antecknar i min kalender att jag gör något varje dag eller varannan dag. Och det spelar ingen roll vad. Men att jag rör på mig 15-20 minuter. Det är också ett mål.
Och då kan man känna sig stolt även om det där löppasset eller styrketräningspasset inte gick så bra eller att jag inte känner mig så stark, för jag har gjort det.
Ja, och där har du också någonting som jag möter väldigt ofta, det här med att vi inte har något tydligt uttalat mål, men ändå så värderar personen det här genomförda träningspasset som om det hade varit ett tydligt mål satt för just det träningspasset. Det gick inte så bra idag, säger de. Och då frågar jag, kan du berätta hur du tänker? Varför gick det inte bra idag? Ja, men du vet, jag kunde inte lyfta så starkt eller jag kunde inte springa så långt. Jag är inte nöjd med passet idag. Och så bara, men vi har ju inte haft det målet. Vi har ju haft målet att göra. Och du har gjort det. Så bra jobbat. Bock på det. Väldigt, väldigt bra. Att vi är så duktiga på att värdera någonting som vi inte har som mål.
Och jag tror att det leder oss bra in till lite så här, om man ska försöka sammanfatta alla kloka saker du har sagt, att det handlar väldigt mycket om att när det gäller både hälsa och träning, att definiera och reflektera över vad jag behöver och vad jag vill ha. Och sen så landar man då ofta i att när det gäller hälsa så handlar det oftast mer om genomförande mål snarare än siffror eller mätbarhetsmål. För de kan man lägga på när man har hälsan i botten. Då kan man festträna eller utmana sig eller sätta en typ av utmaning när livet tillåter det, för livet kommer alltid först. Och att det låter som att du uppmuntrar väldigt mycket till att vi har kompetensen inom oss om vi tar oss tiden att reflektera. Och när jag hör dig beskriva så låter det mycket mer som att du skulle nästan kunna coacha dig själv ur business, för att du vänder tillbaka till individen att vad behöver du? Och det kanske landar i att ja, men jag kommer till dig för att börja lyfta tungt. Ja, men du kanske inte ska lyfta tungt just nu. Men jag tror att du kanske ändå skulle få mycket att göra, för att du behövs i den rollen att liksom coacha i livsstil. Så.
Och det är precis där det kommer in lite grann det du ställde innan, att bromsa. För det är lite grann det som jag ofta får höra, liksom, men vill du inte? Alltså, vill du inte att folk ska komma till det? Och det är lite grann det jag också säger. Det är därför jag brukar säga att jag kanske inte ser mig som den här traditionella tränaren. För jag ser mig där mer som vårdgivaren. Alltså, mina patienter kommer inte till mig varje vecka. Jag är väldigt, väldigt lycklig och känner att jag har gjort ett bra jobb och mina patienter kommer tillbaka varje år och inte har att göra. När de kommer på undersökning och vi säger bra jobbat, du har inga hål. För där känner jag att jag har gjort ett bra jobb. Där jag har gett dem kunskap, jag har gett dem verktyg. Jag kan ju finnas där och stötta när stöttning behövs. Men de gör ju jobbet för att de vet vad de behöver. De har ju den här definitionen och de vet ju vad jag behöver när. Och kan vara starka genom livet på det sättet. Och sen så har vi lite avstämningar. Då finns jag ju där. Jag kan lyfta, jag kan bromsa om det behövs. Men mer den rollen.
Precis. Vad klokt. Ja. Jag tänker att en personlig tränare som du skulle många behöva möta, som just ställer frågor. Nu tror jag att ganska många ändå är duktiga på det.
Yeah,
yeah. Men ändå att, liksom, att man tar sig tiden att inleda den här reflektionen som vi var inne på till att börja med. Och samtidigt förstås inte fastna där heller som man sitter och grubblar, utan att man faktiskt kommer ut och gör någonting för att vi behöver det. Så det här med träning kommer nog alltid vara den här balansen, och att vi alla är på olika platser. Och jag tar med mig det här med periodisera livet och dina begrepp om det här med, vad var det du sa nu, att festträna. Det vet jag människor i min omgivning som behöver få höra.
Du vet att vi har till och med lite bubbelträning, att vi tränar först och sen så dricker vi lite bubbel.
Ja, men det har jag sett, ja.
Ja, så det är ju vår festträning. Och det gör vi inte varje dag.
Nej. Underbart.
Ja. Tusen tack, Betty, och vi länkar såklart till vart man hittar dig från det här inlägget på vår hemsida. Tusen tack för det här samtalet, det är jätteinspirerande och skönt, tyckte jag. Härligt att få prata om det på det här sättet. Och vi vill också gärna skicka med mer lästips. Vi har en samarbetspartner som heter motivation.se som skriver om allt möjligt. Och mycket finns det om hälsa där och även alla dess delar. Men idag så har vi valt ut en artikel som handlar om hur man kan tänka och resonera för att lyckas med en förändring. Och det känns väldigt relevant kopplat till det vi har pratat om idag. Och den heter Rädda nyårslöftet genom att formulera om det. Men jag vill verkligen understryka att det passar jättebra hela året. Och ja, vi tackar Betty förstås. Och vi tackar våra samarbetspartners motivation.se och Agda Media för den här produktionen.
Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna där och säg hej, för det gillar vi. Så hörs vi om en vecka igen. Ta hand om er.
Det gör vi. Sköt om er. Hej då.
Hej då.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.